har du hört det här?
Du har ett plåster i pannan. Vad är det som har hänt?
Jag har inte halkat, utan jag har haft en mardröm som blev väldigt, väldigt verklig. Fullständigt bisarrt. Men jag blev jagad av en man i den här drömmen och skulle kasta mig in i en buske. Och när jag har kastat mig in i busken så vaknar jag, och då har jag ju då fått huvudet in i sängbordet och resten av kroppen in i en spegel. Och det sprutade blod som du alltid gör när man får skador i ansiktet. Så att det är det som har hänt.
Tankar?
Nya, jag gick in i en dörr.
Eller hur? Jag ramlade i trappan. Det här säger Jimmy Åkesson till SVT.
Sa han inte också att det var en man som skrek antisemitiska slagord?
I drömmen?
Han sa uttryckligen att det här var en man som var antisemit som jagade honom.
Oj!
Så lämpligt med tanke på att han just nu skulle prata i Jerusalem också.
Ja, i och för sig. Men det tycker jag talar för att det faktiskt stämmer. Det här, just att han hade den här resan till Jerusalem på gång. Ofta är det ju så, jag är ju drömtydare.
Ja, just det. Att han hade laddat upp mentalt för det här.
Ja, precis. Att det man har top of mind ofta återkommer i drömmen. Alltså inte antisemitism då, utan den planerade Israelresan. I övrigt så låter det ju väldigt mycket som att han hittar på i takt med att han talar.
Om vi utgår ifrån att det är sant, så borde man gjort reflektionen innan att absolut inte en människa kommer tro på mig om jag berättar det här.
Ja.
Men han kör den ändå. Det kanske är också för att han tycker att det är roligt, vad vet jag. Men
han älskar att berätta om sina drömmar.
Vet du vad? Du vet att det är liksom en subkultur med människor som älskar att posera med att de verkligen inte gillar att höra på folks drömmar.
Ja, jag fucking hatar dem.
De är så jävla ointressanta. Det är faktiskt kanske den mest diskvalificerande egenskapen hos en vuxen människa, att gång på gång på gång posera med att man är komplett ointresserad.
Ja, jag vet.
Det är jätteintressant.
Det är klart det.
Jag fattar inte.
Det är klart det. Man tillbringar typ en tredjedel av sitt liv med att sova. Det är klart att saker som händer i sömnen också säger något om personen.
Ja,
att de är verkliga.
Jag menar, det går ju att göra politiska analyser på, tror jag, att Jimmy Åkesson drömmer mardrömmar om män som skriker antisemitiska slagord och jagar honom.
Absolut. Han kanske precis som jag har vit boken på sitt sängbord.
Beusum.
Nej.
Nej, Vitön heter den.
P3, Sveriges Radio. Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med Kristoffer Andersson och Moa Wallin.
Moa, Nanna är ju inte här idag, för hon är fast i Bangkok. Eller möjligen en annan svensk stad. När hon kommer inte hem så är det du och jag, svensk stad.
Klassar du Bangkok ska ta om som svensk stad? Det kommer gå så dåligt för dig på spåret.
Ja. Gud, jag vet inte. Vad skulle hända om man var i På spåret? För om de frågar någon av oss, får jag vara med dig då? Jag har en känsla av att just kombon jag och Nanna skulle vara...
Det skulle bli taveri.
Vi skulle bara bråka.
Ja, vi skulle bråka så mycket i början.
Vi skulle springa ut ur dressinen åt varsitt håll.
Ja, det hade ju inte gått. Framförallt du hade lämnat. Men jag tror ingen av oss skulle passa så bra i På spåret heller. Alltså både du och jag... Jag tänkte på det på vägen hit. Att vi har... en unik egenskap som är att vi kan uppträda väldigt skräckinjagande trots att vi inte är svartklädda.
Alltså tack! Gud, det var det finaste någon har sagt till mig.
Ja, och det är en talang ju, att vara klädd i pastell men ändå framstå mycket kuslig.
Men är det att man liksom skapar sig en liten så här dandy look helt enkelt, som liksom, att man ger intrycket av att vara en komplett psykopat innerst inne.
Det dyker upp som joken i varje rum.
Det är så jag liksom ser framför mig när jag inte går på Petri Guld. För jag tänker att om jag hade gått dit hade jag liksom gjort som Heath Ledgers entré i Batman. Det blir inget Polarpris.
Det blir ingen CD.
Nej, det sätts på paus.
Varför det?
Ja, du ska få höra. Styrelsen ska utarbeta en strategi för framtiden. Det här hör man ju att det kan ta väldigt lång tid. Marie Ledin, alltså Thomas Ledins fru, och hon slutar också som vd. Vi vet inte varför. Det kan möjligen ha att göra med att TV4 har sagt att man inte längre vill bekosta stora delar av galaproduktionen.
Är det galadöden vi ser nu?
Ja, kanske. Det har ju varit januari nu. Mm. Och då var det Petri Guld. Och sen var det
sändes inte på TV.
Nej, och sen var det Idrottsgalan. Vet jag inte om det sändes på TV, det kanske gjorde. Guldbaggen, dit kom ju inte kulturministern, det vet vi ju redan.
Ja, precis. De hade också väldigt låg tittning.
Ja, men det är ju komplett ointressant att vara på en gala. Men det är ännu värre att faktiskt titta på en gala.
Det är helt sjukt att göra det.
När jag var liten, då ville jag ändå minnas att det var så här att årets drama eller årets film liksom var det stora fina priset som kom på slutet. Ja. Nu kör man det lite i den här snabbsändningen i början, för sen ska man dela ut pris till olika influencers som har gjort stora TikTok-videos och sånt där.
Just det. Ja, deppigt. Det var som när jag prisades på guldöret och fick veta att mitt pris skulle bara räckas över till mig i receptionen klockan 11 på förmiddagen.
I alla fall. Polarpriset då instiftades 1989 av Abbas manager Stickan Andersson.
Han är med i varenda korsord jag löser.
Han donerade då 42 miljoner kronor och man har då delat ut årligen till någon eller några för betydande insatser inom musiken och eller musiklivet. Hur som helst, man har då velat bli musikens Nobelpris. Det har gått lite så där tror jag.
Vilka har fått det genom åren? Prince?
Nej, fick Prince det ens?
Det var stort rabalder över att han var i Stockholm när han fortfarande var vid liv.
Det har ju varit väldigt konstigt i hur man har delat ut det här priset. För om man på något sätt instiftar ett stort globalt pris, då har man ju ändå en lista av personer som är mer eller mindre självklara att få det. Bob Dylan till exempel som har fått det. Det är liksom inte raketforskning att ge det till honom. Mm. Prince för den delen. Mm. David Bowie och lite sådär. Men man har valt att prioritera lite konstiga namn däremellan, vilket har gjort att till exempel Sting fick det. Innan David Bowie. Mm. Det ryktas i och för sig att han tackade nej. Vilket i så fall kanske säger någonting om Polarprisets status också.
Just det. Det är lite splitt. Här läser jag ett år, 92 så vann Paul McCartney och de baltiska staterna.
Ja, det är mitt favoritpris när de baltiska staterna fick det. Det var riktigt grymt.
Ja.
Jo, men man har liksom velat, i första hand velat skapa något slags ekonomiskt forum i Davos för svenskt musikliv utan att liksom lyckas. Mm. Man har haft väldigt höga ambitioner att samla hela den globala musikeliten, men det har blivit väldigt tunt. Det har liksom varit Jan Gradvall och frun till den förra amerikanska ambassadören som ju var väldigt involverad i Polarpriset. Men det finns något liksom rätt svenskt i det här att avveckla saker. Man lägger inte ner det. Man säger inte bara, vi skiter i det här.
Nej.
Man vill liksom inte erkänna sitt misslyckande. Så istället ska det pausas. Det ska utredas. Ses över. Man ska utveckla en strategi.
Ja, det är så sant att man bara backar långsamt.
Ja, men det är så här, är problemet med Polarpriset verkligen tekniskt? Är det inte bara snarare existentiellt? Alltså, ingen vill ha det här priset.
Nej, precis.
Ingen bryr sig.
Nej, exakt.
Det är ett för ungt pris.
Det är ett vibe-problem.
Frågan på liksom nästa styrelsemöte när de då ska göra den här strategin är ju rätt enkel. Den är, vad var det här till för egentligen?
Ja.
Kommer du ihåg när man ställde in Stockholms modevecka av klimatskäl?
Ja, just det.
Det var toppen.
Ja.
Liksom ett efterblivet sätt att säga att ingen ville gå på veckan eller att ingen ville sponsra den med pengar.
Verkligen. Är den tillbaka?
Ja, den är tillbaka.
Aha.
Och då är ju frågan självklar. Är klimatet löst?
Just det.
Svenskt mode, för den delen, och den här fina delen av svensk popmusik. Och det är mitt stora problem med Polarpriset egentligen. Att man liksom försökt skapa en så här politisk elitklass inom popmusik som delar ut Polarpriset.
Mm.
Alltså en musikens motsvarighet till Svenska Akademin typ.
Mm.
Det blir liksom en bedövande otydlighet som gör att väldigt få bryr sig egentligen.
Ja, otydlighet har verkligen varit ett problem för Polarpriset, det håller jag med om.
Nej, men så här, det finns ju fantastiska musiker, det finns fantastiska designer, men hela syftet med Polarpriset, det har inte känts som att man första främst har velat lyfta upp dem.
Nej.
Utan det har varit viktigare att boka typ spegelsalen och att kulturministern verkligen, verkligen, verkligen ska rensa sin kalender vid utdelningen.
Vet du vad det känns som?
Nej.
Gates Foundation. Så känns på
jag vet inte ens vad det är, men det låter som det.
Det är Bill Gates stiftelse som jag... Vet du, jag blev inbjuden till ett event som de hade i veckan.
Du får så mycket inbjudningar.
Gick jag inte på det. Jag osade inte ens varken jag eller nej. Och sen så ångrade jag mig.
Men det är,
jag såg vilka som var där.
Men det är någonting...
Bland annat Bill Gates.
Aj, aj, aj.
Himself. Ja, men och alltså, Ebba Busch.
Men det är någonting... Jag tror att det är en väldigt svensk grej. Att man har väldigt stor tilltro till att skapa olika foundations.
Mm.
Och så ska man bjuda in någon för absurt mycket pengar. Typ paret Obama.
Ja.
Som inte ens orkar prata.
Mm.
Och så ska alla sitta där och vara...
Brilliant minds.
Exakt.
Så känns på lagpriset. Det är konstigt att vi har en så hög tilltro till det i... välfärdsstaten Sverige.
Det har gjort då att Polarpriset har blivit ett pris liksom utan konsekvens. Det har liksom inte påverkat musiklivet. Bob Dylan har liksom
gick
inte...
Gick till Estland?
De blev i och för sig lite på nyttfödda, känner jag. Men det kanske inte berodde första främst på Polarpriset 92.
Kanske.
Men Bob Dylan fick liksom inte eld i baken av det skälet i alla fall. Han började göra nya skivor. Sting blev inte bra. Man har liksom inte öppnat dörrar som har varit stängda. Det har verkligen bara varit det här självbekräftande kretsloppet av att vara en galamaskin med ungefär samma människor år efter år efter år. En begränsad grupp människor som redan på förhand har kommit överens om vilka som är viktiga och inte.
Mm.
Jag fick ju gå på Polarpriset en gång, det var kul.
Mm.
När jag ryckte ut till Max Martins försvar.
Ja.
En åsikt jag senare reviderade. Men då tyckte jag att det kändes väldigt subversivt. Tycker jag att Max Martin var en otrolig konstnär.
Bör inte bli det igen?
Ja, men kanske lite.
Mm, jag tror det.
Stickan Andersson när han instiftade priset var väl tanken kanske lite rimlig. Att placera popmusik på en sån här hög piedestal som litteratur. Eller fred, för den delen.
Just det.
det är bara det att popmusik kanske inte riktigt blir bättre av ceremonier utan dör av den.
Ja.
Jag har också en känsla av att fred inte heller blir bättre av väldigt många ceremonier.
Nej, precis. Du menar, tänk på att Trump nu fick den här medaljen skänkt.
Ja, men det är väl kanske inte honnörsbord och tv-sändningar som skapar det i alla fall, eller?
Nej, kanske inte. Å andra sidan, just med fred så känns det som att man kan vara en ganska objektiv domare över vad som har skapat fred och inte, tänkte jag säga. Men sen så ändrade jag det i samma sätt.
Du tänker på när EU tilldelades Nobels fredspris.
Glöm allt jag sa.
Det var i och för sig inte helt fel. Det var ändå en relativt krigsdrabbad kontinent och sen blev det ingen krig. Det kan man ju ändå se och mäta på något sätt.
Ja, jag har länge tyckt att Sigge Eklund borde få fredspriset för den där podden han gjorde med Bröderna Flink. Faktiskt.
I alla fall, de kommer ha det här mötet när de ska utvärdera framtiden och så kommer de upptäcka att ingen ens har märkt att de inte delar ut Polarpriset nästa år.
Nej.
Och det beror ju på att man bara har vinnlagt sig om att vara duktiga, präktiga, korrekta och viktiga. Och med resultatet blir ju som vanligt då att man inte har varit någonting alls.
Mm.
Som jag sa, Bowie tackade nej. Sting var viktigare än Madonna. Den hade liksom den märkliga förmågan att få mig att hata musik mer än livet självt. Men... vi får väl se, de återkommer säkert. Med ny strategi, ny copy, nytt språk, ny design. Kanske finansiering också. Men om de då inte kan svara på den rätt enkla frågan varför man ska bry sig den här gången, så kanske de kan låta bli.
Nu när Sara Larsson verkar bli portad från USA så är Sveriges mest framgångsrika kulturexport Ebba Busch.
Hon är otrolig.
Ja. Du såg henne i Davos.
Om jag gjorde. Jag har sett det flera gånger.
Ja.
I olika vinklar.
Hon var ju också helt omöjlig att missa eftersom hon var med i nästan varje klipp.
Men jag tycker att det var en sån otroligt bra... Det var någon strateg som ändå hade tänkt till. För som jag förstod det skulle varken hon eller... Ulf Kristersson åka till Davos. Det bestämdes några dagar innan.
Mm.
Bara.
Jag tror inte ens att det var någon strateg bakom. Jag tror att det bara är hon som är sådär.
Mm.
Alltså, jag skulle ändå kalla mig själv Sveriges främsta Ebba Busch-kännare. Mm. Men ändå har hon aldrig att förvåna mig. Hon dök ju upp i både CNN och BBC med ett självförtroende som absolut inte motsvarar att vara näringsminister och ledare för, vad är det nu, 3,5%?
3,9 senast i morse när jag lyssnade.
Just det.
I have a big heart, I have a lot of emotions, but I think it's interesting to having heard for so many years that female politicians are too emotional to be the utmost leaders. And let's just say there has been a lot of emotions on the male leaders on both sides of the pond for the last few years. I keep my cool and, you know, I'm a mother of two, I don't get flustered easily.
Sydstatsdialekt.
Ja, men det är otroligt. Alltså, om republikanerna behöver en ny kandidat till nästa presidentval så kan de ju kanske ta henne.
Ja.
Alltså, otroligt. Och vilken engelska.
Ja, verkligen. Men Ebba Busch kan ju alla språk och alla dialekter. Det är ju återigen en sån grej som aldrig upphör att förvåna, att hon växlar ju helt flytande mellan olika svenska dialekter också, baserat på var hon är. Alltså, är hon i Dalarna så pratar hon dalmål. Är hon i Småland så pratar hon småländska.
Det är också någonting i den här intervjun som gör mig ännu mer imponerad. Och det är ju att det är väldigt mycket folk där. Och reporten mer eller mindre sträcker sin mick över ett publikhav. Mm. Så de har liksom inte ens en bra intervjusetup. Så hon sätter den där omgiven längst fram på typ en konsert, känns det som.
Ja, Davos sån Apple Girl. Men det är, har du träffat henne någon gång?
Nej.
Det är en helt sinnessjuk upplevelse att bara se henne. Jag tror också att det är därför som hon fastnade på alla kameror och genomförde det här. För det är, men hon har en sån aura och utstrålning som jag aldrig sett en människa ha det. Jag såg henne en gång komma genom hangaren på Radiohuset. Och där ser man ju ibland politiker som kommer. Jag såg Elisabeth Svantesson där i fredags, och då måste man gå väldigt, väldigt nära innan man märker att det är Elisabeth Svantesson som står där. Mm. Men med Ebba Busch var det, alltså det var som en scen i en sån amerikansk tjej-college-film, att bara se henne gå in i hangaren, typ kasta en godis åt någon, hälsa på mannen i kaféet, dansa några steg. Alltså det var som en musikal att se henne.
Men är det inte att hon är väldigt nära Gud?
Det, kan det vara det?
Men sen var hon ju i CNN också och började ordvitsen när hon började prata om den svenska Bush-administrationen.
Ska vi lyssna på det?
If you make a deal with a Swede, if you make a deal with the Swedish Bush administration, that's a handshake that you can trust. I'm not going to change my policy tomorrow in a new tweet.
Ja, vad fan ska man säga? Ulf Kristersson kommenterade det här på en pressträff. Jag tänkte bara fråga dig om du tycker att han låter genuin i sitt svar.
Och sen så vill jag också fråga hur du ser på att på Ebba Busch uttalande i internationell media, där de bland annat då benämner regeringen som The Bush Administration.
Det var ju jätteroligt. För alla som kan amerikansk politik och tidigare Bush-administrationer så var det jätteroligt. Jag tror amerikanerna tyckte att det var jätteroligt, tror jag. Tack så mycket. Jättekul.
Han förklarar skämtet väldigt ingående.
Ja. För alla som kan amerikansk politik. Jag vet inte om man behöver kunna så jävla mycket för att veta att Bush var president.
Till Ulf Kristerssons försvar här, så när den här intervjun dök upp i mitt TikTok-flöde, jag kopplade inte den där ordvitsen på flera timmar. Jag bara, varför går hon runt och pratar om Bush-administrationen? Hon är liksom vice statsminister och leder ett parti under spärren.
Ja.
Men då fick jag förklarat av min bättre hälft vad skämtet var sådär.
Om inte annat så fick du det förklarat av Ulf Kristersson.
Väldigt ingående.
Ja, men det måste vara jobbigt att stå så i skuggan av Ebba Busch. Alltså jag unnar ingen annan att vara minister just nu. Det känns som en mardröm.
Men det är så fascinerande. Hon är, om man ska säga någonting seriöst om det här också, så är ju hon en sån här sista rest av en utdöd art i en politiker som typ kan konsten att tala och typ presentera en idé. Att ta del av svenska partiledare överhuvudtaget i princip globalt.
Många av dem låter som att de har ett paket folie i munnen. Alltså bara där.
Ja, men du säger, jag såg Simona Mohamsson i Skavlen här och pratade dating.
Mm-hmm.
Hon kan dejta både en vänsterpartist och en sverigedemokrat, så vet vi det.
Såklart.
Och jag bara säger, hur kan man ens misslyckas med att ens framstå som en normal människa i ett sånt program?
Men det är ju det många politiker gör, att de slipar ner sin egna personlighet och sen klistrar på en ny som känns totalt ogenuin och typ obehaglig att möta.
Alla känns som när du och jag kommer in i färgglada kläder på en fest.
Ja, verkligen. Uncanny.
Harry Styles ska äntligen släppa ett nytt album.
Ja, just det.
Den har den här underbara titeln Kiss All The Time, punkt, disco, komma, occasional.
Alltså, det är det låter som väggord.
Vad är väggord?
Alltså sådana carpe diem som man har klistrat upp på väggen.
Ja, jo, det kanske gör, men det är ändå en bra titel. Jag älskade hans förra album. Det var så himla sexigt och roligt och mjukt. Mm. Och jag har ju liksom inte fått mitt killmöte inom global popmusik sen, eftersom Troye Sivan inte har sagt någonting på flera år.
Ja, just det.
Han gjorde ju One of You Girls. Och eftersom ingenting har kommit sen dess har jag liksom ett akut behov av slätrakade poppojkar med liksom dubiös sexualitet.
Just det. Jag är tyvärr fortfarande i sorgfasen. Alltså jag har typ inte kommit till acceptans än över att Harry Styles inte ser ut som han gjorde när han var med i One Direction.
Men Harry Styles har ju nu...
Du var så kär i honom.
Harry Styles har ju gjort en Rosalía, tror jag. Han har varit på Berghain en gång och kan nu inte låta bli att nämna detta på...
Jag vet.
På sina skivor.
Det är jag emot. Jag vill liksom ha att de ska vara konstanter, som hovet.
Men alltså, när David Bowie åkte till Berlin i slutet av 70-talet efter att ha liksom tagit kokain varje dag fram till dess under sin USA-turné, så åkte han ju till Berlin för att relaxa lite, chilla lite, bli en i mängden.
Perfekt stad för det.
Ja, nej, men verkligen. Men nu vet jag i och för sig inte vad Rosalía och Harry Styles exakt har gjort i Berlin. Men det känns lite som att de reser dit för att behöva åka in på rehab senare.
Ja.
Men det är mycket som är toppen med den här. Den är 5 minuter lång, bara en sån sak. Det låter ju inte jättelångt. Men det tar 40 sekunder innan de börjar sjunga.
Men det här är en låt, inte ett album
ja,
som är 5 minuter långt.
Vi kan lyssna på den.
Det var, kändes pickt med ett album som var 5 minuter.
Han går runt här, omgiven av liksom... Det här har ju blivit en grej, tror jag. Jag såg att Robin, som ska åka på turné med honom, eller åtminstone göra någon spelning med honom, satt i P3 för en tid sedan och klagade så mycket på att det var för mycket bas i modern dansmusik. Hon ville att det skulle vara mer som på 70-talet och på 80-talet när basen var lägre. Okay. Och det känns som att Harry Styles jobbar ungefär enligt samma modell här. Det ska liksom vara en varm liksom rörstärkare. Om man lägger handen på den så känner man att den har blivit varm av att den har hettats upp. Och så får den det här riktigt runda, djupa basen, va?
Den ja.
Du kan relatera
jag
till
har,
den?
Jag har motsatsen till absolut, jag har tondav, alltså.
Han sjunger liksom så här, I want to know what safe is. Och jag tycker ändå det var väldigt, väldigt gulligt. Jag har aldrig typ hört popmusik som handlar om att någon inte vill vara farlig, utan att den bara vill bli riktigt safe, att den verkligen ska be om lov och se till att samförstånd råder i alla sammanhang och sådär.
Gulligt.
Väldigt gulligt, det är toppen.
Saknar fortfarande när han hade pullover och skjorta.
Ja, men alla kan inte se ut som dina killar hela tiden.
Tack för idag, Kristoffer.
Tack, Moa. Det gick ju bra här.
Ja. Vi är inte klara, nu har vi det svåraste. Nu ska vi säga, vår producent heter Mattias Valenius, vår tekniker heter Astrid Anka Krona och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Snyggt.
Jag satte det.
Ja, det är otroligt.
Du
kan snart börja jobba här.
Ja, verkligen. Mitt första jobb.
Hej då.
Hej då.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.